I Johannes evangeliet så finns berättelsen om Jesus, kvinnan och de dömande männen. Det är Johannes kapitel 8 som den här berättelsen berättas. Och jag ska försöka berätta den för er. Alla gick var och en hem till sitt. Men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. Då kom de skriftlärde och fariseerna till honom och ställde en kvinna framför honom som hade ertappats med att hon hade begått äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och de sa: Mästare, den här kvinnan har tagits på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Det sa de för att sätta honom på prov och för att ha någonting att anklaga honom för. Jesus böjde sig ner och ritade på marken. När de envisades med sin fråga så såg han upp och sa: Den av er som är fri från synd ska kasta den första stenen på henne. Sen böjde han sig ner igen och ritade på marken med fingret. Då gick de sin väg. En efter en. De äldste först. Och kvinnan blev ensam kvar med Jesus. Han såg upp och sa till henne: Var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: Nej, herre. Och han sa: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Amen. Nu får den som vill ställa sig upp ett kort ögonblick. Bara för att sträcka på benen. För att ni ska kunna lyssna bättre sen. Och blunda eller titta på någonting. Och tänk en liten stund över det jag har berättat innan jag fortsätter. Varsågod och sitt. Jag skulle vilja påstå att stenarna viner kring oss i samhället idag. På nätet, i tidningar, i olika sammanhang och också i kyrkan. Stenar i form av ord, men också som vi så brutalt har fått läsa och fått vetskap om den här veckan i andra former, som kulor i avsikt att döda. Med kulorna är det ju så uppenbart att avsikten är att döda. Men orden glömmer vi allt för ofta att de också kan vara dödande. Eller sårande så till den grad att livet för människor aldrig blir detsamma igen. När jag har läst den här berättelsen och övat på den så har jag tänkt att det finns fyra riktningar i den. Det finns säkert fler. Men jag vill tala om just de här fyra riktningarna som också kan sägas vara ett förhållningssätt i den här berättelsen om Jesus och kvinnan och de dömande männen. Eller människorna kan vi också säga. Och kanske kan vi använda de här fyra riktningarna i olika situationer där vi dras in i stenkastningen. För det gör vi på olika sätt, tänker jag. Den första riktningen, det är till. Och det finns en bra sak som de skriftlärda och fariseerna gör. Även om de nu gör det av fel avsikt och fel intentioner så är det faktiskt bra att de gör det. Och det är att de tar kvinnan till Jesus istället för att döma henne själv. Eller att utlämna henne till andra eller sprida rykten till fler om henne så tar de henne till Jesus. Kan det kanske vara ett förhållningssätt när vi hamnar i de här situationerna i att döma människor? Att ta dem till Jesus. Den andra riktningen, den är ifrån. Ifrån. Och jag tror att det är rätt många som har hört den här berättelsen. För en del kanske den är helt ny, men för oss som har hört den så har vi kanske funderat över varför böjer sig Jesus ner och börjar rita på marken. På en konfirmationslektion som jag hade för många år sedan och vi hade temat att inte döma så läste vi den här berättelsen fram till att Jesus böjer sig ner och ritar på marken. Och sen skulle de fortsätta, vad händer när han slutar med det och tänka ut det. Jag kommer bara ihåg en variant och det var en grupp, de dramatiserade här. Det var att när Jesus har ritat färdigt så börjar de att kasta sina stenar och då säger Jesus med hög röst, stenar förvandlas till paddor. Och det handlar ju om att allihop försökte hitta ett sätt för att rädda kvinnans liv. Och jag tänker att Jesus kanske helt enkelt böjer sig ner för att ta ett steg ifrån. För att inte dras med i mobben. Inte dras in i argumentationen på en gång. Inte låta sig snärjas utan ges utrymme för att hitta sin tro, sin tanke och kunna uttrycka den. Och jag tänker att det behövs än mer idag med de snabba kommunikationskanaler som vi har. Där man så lätt hugger direkt istället för att ta ett steg ifrån och hinna tänka. Och så finns det ytterligare en riktning i detta att han ritar på marken. Och det är riktningen ned. Han böjer sig ner och ritar på marken. De hade ställt kvinnan framför honom. Det är lätt att tänka sig den här scenen att de släpar henne fram och kastar henne framför hans fötter. Men det gör de ju inte. De ställer henne framför honom som i en domstol, tänker jag. I att han ska vara domaren och döma henne. Och Jesus visar när han böjer sig ner att han vägrar vara den domstol de förväntar sig att han ska vara. Och han ställer sig inte heller till doms över de som har kommit till honom med kvinnan. Han talar inte till dem uppifrån utan han inte har helt enkelt ingen mästrande liksom ovanifrån position, utan om man tänker sig den här scenen så sitter han på huk och talar med dem. Och han låter dem också själv få svara på det de kommer med. Den av er som är fri från synd, kasta första stenen. Och så talar han inte om vem det är, utan de får själva komma till en insikt. Och så tänker jag också att han säger orden. Ibland så säger vi så här, den av er som är fri från synd ska kasta första stenen. Och så glömmer vi de där två viktiga orden. På henne. Ni ska kasta på henne. Där de har sagt, kanske jag glömde det ordet när jag berättade. En sådan kvinna ska dömas till stening. Och han får dem att se att hon ska kasta det här på en människa. Hon blir en riktig människa och inte bara en sådan kvinna. Och så länge vi talar om sådana människor så kommer stenarna från båda håll och fortsätta att vina. När vi blir riktiga människor för varann med samma behov, samma rättigheter, då kommer vi att släppa stenarna. Och så den sista riktningen som är åt andra hållet. Upp. Jesus såg upp och sa till henne. Jesus ser inte ner på henne när han frågar om någon dömde henne. Han ser inte ner på henne när han säger orden, gå och synda inte mer. Jag vet inte hur många gånger som jag har hört i predikningar eller i diskussioner i olika sammanhang när det talas om oss människor och våra tillkortakommande. Att man säger så här, ja han förlåter Jesus, men glöm inte att han också säger gå och synda inte mer. Och tonen i det har rätt ofta inte alls varit varm och nådig. Men glöm inte, han säger också gå och synda inte mer. Sträng uppfostrande. Och kanske är det att det kommer ur det här ovanfrån perspektivet när vi säger det. Jesus han sitter nedanför. Han ser upp på henne. Och ibland jag sitter ner för att jag har yrsel. Och jag måste bara samla mig ett ögonblick. Jesus säger gå och synda inte mer när han sitter nedböjd framför en människa och tittar upp på henne. Och vad är synd? Det är det som gör mig själv och andra illa. Det är inte för att lagen och Mose säger det som man inte ska göra det. Synda. Det är inte för att de skriftlärda och kyrkans ledare säger det som man ska gå och inte synda mer. Utan det är för att man inte ska göra sig själv eller andra illa mer som man inte ska synda mer. Synd. Hamartia tror jag är det grekiska ordet. Missa målet. Att tappa bort sig själv i livet. Det är det som är synd. Det är det han säger till kvinnan. Gå nu och försök att inte tappa bort dig själv. Och göra det illa. Du är värd mer. Inte mindre. Du är värd mer. Oavsett vad de andra säger. Eller gör. Fyra förhållningssätt i relation till när vi kommer till korta vid människor. och gör saker som vi kanske inte vill och tänker att det ska bli så. Och hur vi kan se på varandra. Fyra riktningar. Ändå kvarstår det i mitt inre en fråga. Inte minst utifrån det fruktansvärda dådet i Orlando. Där jag tror det var 49 människor som miste sitt liv. Och lika många skadades. En hel grupp av människor, homosexuella, bisexuella, transsexuella, intersexuella, kastades ut i en större otrygghet än vad de redan lever i, också i vårt land. Och när jag läser den här berättelsen så tänker jag att de där fyra förhållningssätten, de är helt rätt och viktiga. Men det finns också en tanke till i den här berättelsen som jag idag inte kan låta bli att lyfta. Och det är, hur vet vi att inte kvinnan redan från början var ett offer som de andra ville lägga skulden på? Hur blir man tagen på bar gärning för äktenskapsbrott och det är bara den ena parten som ställs till doms? Och vi vet allihop, och jag tror ni förstår, och gör ni inte det så kom och prata med mig vid kyrkfikat. På Facebook, en form där det kastas stenar hejvilt, så finns också möjligheten att värna och stärka varann och andra. Och nu tänker jag läsa för er två inlägg därifrån som jag vill avsluta min predikan med. Och den ena är en av mina vänner som har skrivit så här. Men jag kan ju inte ta fighten mot en kille i Orlando med maskingevär. Fast kanske kan jag reagera på kollegan som slentrianmässigt hånar bögar vid fikabordet. Eller tanten som grimaserar när två tjejer pussas på tunnelbanan. Om jag tar de små fajterna nu kanske jag slipper slåss mot honom med hatet och k-pisten sedan. Och även om man kommer att finnas så måste de små fajterna ändå vara värda att ta. Ja, det är för sent om jag tittar in i en k-pistmynning för de små stegen. Men innan kan jag nog göra mycket nytta med att stå upp för det vi tror på. Just för att det inte ska hända. För att hatet inte ska få gro i vår närhet. Vad som händer på andra sidan jorden kan jag inte göra något åt. Men det som händer runt hörnet kan jag faktiskt påverka. Och så här skrev jag själv. Efter att ha läst ett inlägg där skulden lades på offren i Orlando. Och jag vill försöka stå upp. Aldrig mer tänker jag vara tyst. Jag finns i ett sammanhang där det alldeles för ofta finns en kultur där kärleken blir menlös och dum. Där vi så till varje pris vill låta bli att stöta oss med varann så att vi inte ser att vi offrar människor. I tv-serien om Dr. House finns en scen där en kvinna är svårt sjuk. Läkarna vet inte vad det beror på, men Dr. House tror att det kan handla om en sexuellt överförbar sjukdom och vill att en av de andra läkarna ska kolla upp det. Den andra läkaren tittar på honom och säger: menar du att jag ska vara oförskämd och fråga hennes man om han har varit otrogen? Dr. House svarar henne lugnt: nej, du kan vara finkänslig och låta henne dö. Aldrig mer tänker jag vara finkänslig när det handlar om homosexuellas, bi, trans och intersexuellas rätt att få leva samma liv som jag själv. med rätten till kärlek och trygghet. Framförallt tänker jag berätta om den Gud jag mött och tror på som blev människa i Jesus Kristus. För att berätta för oss människor hur viktigt det är att få vara människa. Och att vi måste ta hand om varandra. För annars går det åt helvete för oss. Den Gud vars kärlek aldrig är menlös och dum, utan tydlig och stark och klok, men så sårbar. Så sårbar. Det är därför vi måste våga stå upp för den, dela den och bära varandra i den. Låt oss ta med oss de där riktningarna i hur vi möter varandra när livet går fel. Men låt oss också ta med oss modet i att se att ibland är människor offer. Och vi ska inte göra dem ansvariga för vad det är de utsätts för. Vi ska stå i vägen. Vi ska stå emot de hårda ord och det dömande de möter. Och det får vi göra tillsammans med Jesus Kristus.